En podcast från Aftonbladet Kultur.
Hej vänner, vi tvår våra händer heter den här podcasten. Ett väldigt roligt namn på en podcast. Och det är den podcast som Aftonbladet Kultur gör i väntan på bättre tider kan man väl säga. Det är vår karantänpodcast helt enkelt. Och idag ska vi prata om Unorthodox. TV-serien som drabbat Kultursverige hårt mitt under coronakrisen. En berättelse om en individ som frigör sig från kollektivet med hjälp av Franz Schubert. Och vi ska även prata lite grann om individens öde mitt i coronakrisen. Och för att göra det riktigt grundligt har vi med oss en individ som heter Jesper Alin Marcheta. Välkommen.
Tack så mycket. Väldigt roligt att få vara med.
Det är vi som ska tacka dig. Du är filosof på Kungliga Tekniska Högskolan.
Det stämmer.
Forskare. Varför har man filosofer på KTH?
Det är faktiskt en 20 år gammal institution med gott om fin filosofi i mycket tillämpade områden, teknisk filosofi och så vidare. Men också grundfilosofi, epistemologi och de tunga frågorna.
Kul! Och du befinner dig för tillfället i Georgien.
Det stämmer, jag har bott här nu ett tag och sitter i Tbilisi i halvkarantän, försöker bidra till Sverige.
Är det ett tryggt land att vara i mitt i coronapandemin?
Jag känner mig mycket trygg. Jag tror nästan jag känner mig tryggare här än vad jag hade gjort i Sverige om man tittar på siffrorna.
Hur ser de ut då?
Jag tror det ser bättre ut här. Jag ska inte uttala mig för starkt för jag är inte superkoll, men det ser lite bättre ut här.
Ja, och vi som är standardinventarie i den här podden, det är jag, Martin Ågård och Karin Pettersson som är kulturchef på Aftonbladet. Välkommen du med.
Hallå, hej Martin. Hej Jesper.
Tjena.
Och vi ska som sagt prata om Unorthodox med anledning av en text som Jesper har skrivit i Aftonbladet Kultur som har fått rubriken Kollektivet kan vara ett fängelse utan murar. Och den handlar om tv-serien Unorthodox. Till att börja med, är det en bra serie det här eller inte?
Vem frågar du?
Jag frågar rakt ut i rymden nu.
Ja,
skickar frågan till Jorgen och till
Orstull. Jag kan svara på det så kan Jesper prata om individen mot kollektivet. Du skrev ju en text för ett par veckor sedan, Martin, som handlar om corona-omdöme.
Exakt.
Som handlar om att vi är så understimulerade och jag tror också känsliga liksom, lättrörda, känslan ligger utanpå huden på något vis i den här perioden så att allting går rätt in. Och jag måste säga att när jag först såg serien så blev jag drabbad av den och det var först liksom 48 timmar senare som jag förstod att den var inte så bra.
Vaknade upp ur det.
Jag vaknade upp. Den är, framförallt är det, den beskriver ju den här unga kvinnans resa från en då ortodox judisk miljö i Brooklyn. Och hon frigör sig och tar sig till Berlin och där blir hon vän med ett, liksom ett hippt ungdomsgäng och börjar gå på klubbar i Berlin. Och det där, det blir väldigt, framförallt tycker jag och tror jag många andra också, tycker liksom det här hoppet från den här väldigt stängda miljön till den här väldigt öppna miljön och de här karaktärerna som befolkar liksom Berlin, de här Berlin-hipster-gänget känns väldigt, ja, schematiskt ska man säga.
Du är ju själv så här lite Berlin-hipster på deltid.
Ja,
liksom, jag tror att
det var det som förförde mig för att jag fick en sån otrolig längtan till sommar, till Berlin, till liksom barer. Så att det var så härligt att få vara där. Men när man tittar på den här serien med lite distans så ser man ju att de här karaktärerna, dels blir liksom, det är inte trovärdigt hur snabbt det går för henne att gå från den ena miljön till den andra. Och sen, de är liksom parodiskt klämkäcka, de här ungdomarna. De är som en sån här vännerparodi på olika karaktärer. Vi har liksom det glada bögparet och du har liksom den snygga svårmodiga killen. Och, ja, men du vet, det blir väldigt lite larvigt faktiskt.
Vad säger du Jesper? Tycker du om Unorthodox?
Jag håller med Karin faktiskt. Det var någon som skrev på Twitter att de hellre hade blivit vänner med de ortodoxa judarna än med det där stereotypiska gänget. Jag kan sympatisera med det. Det jag tyckte om med serien var det budskap som jag tyckte att den framförde, som jag skrev om i Aftonbladet också. Det är mer på en abstrakt filosofisk nivå än på underhållningsnivån.
Ja, jag har ju som sagt en teori om att det finns ett sorts litterärt Stockholm-syndrom. Alltså en känsla att när du blir gisslantagen, oftast händer det när du läser extremt långa romaner. Att tiden bara går och du bara sitter med den här liksom, kulturprodukten hur länge som helst. Till slut måste du börja tycka om det, för att annars infinner sig en känsla av att livet är helt meningslöst. Och det tror jag, alltså, och det är någonting tror jag vi kan uppleva i liksom coronakrisen, när vi sitter hemma i vår karantän och tittar på Netflix, att om inte det här är bra, vad är mitt liv då? Det är ju helt värdelöst i sånt fall. Men jag tycker det finns ju en stor grej med Unorthodox, och det är att det här är en tv-serie på jiddisch, och det är liksom en av de första riktigt seriösa jiddisch-produktionerna sedan 30-talet, när det gjordes en del jiddisch-film i Hollywood och Europa och sådär. Och flera av medarbetarna i serien, en skådespelare och två skådespelare, har själva erfarenhet av att växa upp i det här hasidiska communityt i Brooklyn och frigöra sig därifrån. Och det som är stort med att göra en tv-serie på jiddisch just nu är ju att det är ju liksom ett utrotat språk. Det var ju ett av de största germanska språken i Europa innan förintelsen. 80% av alla som dödades i förintelselägren pratade jiddisch. Och liksom resten av det jiddisch-talande, jiddisch-kulturen flydde till New York ofta. Det fanns ju liksom en något som kallas för jiddischismen, som var liksom en sorts motreaktion på hebreiskan som återuppväxtes i samband med att sionismen började växa fram och sådär. Som var liksom en sorts socialistisk rörelse som försvarade det här folkliga jiddisch-språket sådär. De hamnade i New York och den kulturen har mer eller mindre dött ut. Men jiddisch har ju överlevt i det här strängt superkonservativa religiösa hasidiska communityt i Brooklyn, och nu verkar uppleva en liten renässans. Det görs jiddisch-tidningar igen, det spelas jiddisch-teater, och nu kommer den här stora jiddisch-tv-serien också, och det är väl coolt på många sätt tycker jag. Men det här är ju också en community som drabbats väldigt hårt av coronaviruset, det här liksom tajta konservativa hasidiska communityt i New York och även i Israel. Man lever väldigt nära varann och har inte velat liksom rucka på de fysiska mötena. Och nu tänker jag fråga dig Jesper, är det ett exempel på att ett starkt kollektiv kan vara skadligt för individen? Här utgör det ju i princip ett fysiskt hot.
Det kan det säkert vara. Tänker vi rent kliniskt så är det ju sådana kollektivistiska kulturer till exempel mycket mer präglade av generationsöverskridande hushåll där det bor flera olika generationer i samma hushåll med olika rörelsemönster, så att en pandemi kan sprida sig snabbare eller bli mer skadlig i sådana kulturer. Tar man ideologiskt så är absolut den här typen av kollektivistiska tanke ett hot mot många av de värden som vi ansluter oss till i liberala samhällen, individualism och individualitet framför allt. Så ja, det kan vara skadligt, det tror jag.
Och mycket av de här frågorna ställs ju på sin spets i liksom coronakrisen. Hur mycket ska jag anpassa mig till kollektivet, till de regler och de normer? Och hur mycket ska vi kontrollera varandra i det här? Tänker du på sånt, Karin?
Ja, men jag tänker på sånt och jag tycker det är intressant i den här diskussionen mellan olika strategier nu som olika länder har tagit till, där man kan se att, och det har ju diskuterats ganska mycket, att såna här länder med väldigt stark centralmakt politiskt historiskt, som Frankrike till exempel, där är det verkligen påbud. Macron, det är liksom, han talar om ett krig, han framstår som de Gaulle, det är regler, man ska ha en passersedel när man går ut på gatan och så vidare. Och sen då, om man jämför med Sverige som bygger på en annan, försöker bygga på en annan politisk tradition, som är då det här förtroendet mellan individ och stat, där man lämnar mer åt den enskilde att liksom upprätthålla de här rekommendationerna, som man då kallar det, men som ändå också bygger på en annan typ av social kontroll. Det vore kul att höra vad Jesper säger om det, som ju bygger på att, som jag ser det, att liksom gruppen snarare än staten kontrollerar och på polis, fungerar som polisfunktion gentemot de andra medborgarna.
Vi fotar varandra när vi sitter inte, på uteserveringar.
Ja, det är inte bara liksom individ mot stat, utan det är också liksom individ mot grupp. Så att jag tycker det är lite missvisande när det här, när man beskriver Sverige som så statsindividualistiskt. Vi har ju också en väldigt stark tradition av att kontrollera varandra socialt. Men det vore intressant att höra vad Jesper säger om det.
Ja, det tror jag stämmer. Jag vet inte om Sverige sticker ut. För det vi talar om då är väl sociala normer egentligen. Och om vi har sådana begränsande, kontrollerande normer i Sverige. Det kanske vi har, men vilka jämför vi med? Och vi är ju inte lika kontrollerande som till exempel det ultraortodoxa samfundet. I en ortodox då. Vi är nog inte lika kontrollerande som många andra mindre individualistiska samhällen. Som Jorgen, jag bor nu, tror jag till exempel att det är mycket vanligare och mycket starkare normkontroll från sociala sammanhang än vad det är i Sverige. Så att även om vi talar om att vi svenskar nu kontrollerar varandra, vi fotar varandra och skvallrar på varandra i sociala medier, så kanske inte det är ett starkt fenomen jämförelsevis.
Hur menar du med starkt fenomen?
Att det ska vara ett fenomen som uttrycker sig i större omfattning eller tydligare i Sverige än på andra ställen. Eller att det skulle vara mer kontrollerande nu än vad det hade varit för 50 år sedan till exempel. Jag tror inte att Sverige ligger högt på någon sån ranking över hur starkt vi kontrollerar varandra med genom normer i Sverige.
Men tror du alltså pandemin i sig är en utmaning för individualismen och liberalismen?
Nej, det tror jag inte. Liberalismen, eller liberaler, tycker generellt sett att staten ska kliva in och hjälpa till när det krisar. Så att det finns inget icke-liberalt med att staten tar en större roll att motverka en pandemi till exempel. Det som möjligtvis bekymrar mig är stater och samhällen som redan innan krisen var på väg i en illiberal riktning, och att pandemin accelererar den rörelsen, att man ger i sådana samhällen politiker större befogenheter som det sen är svårt att ta bort när pandemin väl är över. Så att nej, jag tror inte att pandemin är en utmaning för liberalismen som sådan. Det tror jag inte.
Jag tänker på en annan aspekt av krisen som vi kommer att diskutera mycket framöver, och det är hur den påverkar ekonomisk makt och fördelning av ekonomisk makt i samhället. Jag tror ju, nu går vi mot en period med liksom, vi kommer gå in i extrem arbetslöshetsnivåer. Jag tror att stora liksom, ekonomiska entiteter som de här stora techbolagen, företag som Amazon kommer konsolidera och bli en allt större del av ekonomin. Det kommer samla en större del av samhällsekonomin i liksom, den här trenden med att färre och färre personer och företag kontrollerar en allt större del av samhällsekonomin, tror jag kommer fortsätta. Kan man se det som ett hot mot i förlängningen liberala värderingar? Det är ju en gammal diskussion, liksom den demokratiska, eller demokratins friheter och den ekonomiska fördelningen, hur det påverkar möjligheten att utöva sina demokratiska rättigheter.
Ja, här tror jag att det behöver uppstå en diskussion bland liberaler hur de tänker på ekonomi. Det finns ju, åtminstone sedan efterkrigstiden, en tendens hos många liberaler att tänka på en fri marknadsekonomi som ett fundament i liberalismen. Det är ett ganska nytt påhitt. Så var det inte under 1800-talet. En liberal husgud, John Stuart Mill, han var socialist. Han kallade sig själv för socialist och förespråkade arbetarkollektiv och någon typ av syndikalistisk organisering av produktionen. Och så att de som idag tänker att pandemin och de ekonomiska effekterna på som företagens makt, storbankernas makt, kapitalets makt och så vidare, om de ser bevarandet av rådande maktstrukturer som fundamentalt för liberalismen, då tror jag att den uppfattningen behöver utmanas av andra liberaler som inte är lika starkt fästa vid kapitalismen som de är.
Men Jesper, ser du några sådana tendenser? Jag ser ingen, bara de liberalerna. Ja, det är du då kanske.
Ja, det är väl okej att tala i minoritet också.
Men det här är ju nytt för mig. Alltså det här låter som en liksom radikal vändning i liberalismens idéhistoria. För att det är väldigt få, tror jag, som har sen liksom det postsovjetiska tillståndet som liksom ser liberalismen som att det ens fanns en möjlighet till ett annat tänkande än att liksom den fria marknaden och kapitalismen skulle vara liksom ett fundament i liberalismen. Och det är det som är så bisarrt nu när vi ser liksom de stora auktoritära staterna just nu, Ryssland, Turkiet, Saudiarabien, Kina. Ingen förkastar ju den liberala ekonomin. Alla omfamnar den, alla tjänar gott med pengar på den liksom. Är du en frontrunner här nu i hur liberalismen ska ta sig ur sin kris, Jesper?
Jag vet inte, vad ska man titta på det där? För att Timbro till exempel, som brukar betraktas som en Katlas grotta eller någonting, de har varit före mig med
det är ändå en marknadsliberal, eller vad är det de kallar sig, vad är det de heter rent formellt, det är marknadsliberal tankesmedja, det är någonting sånt där.
Ja, kanske. Men där har ju de har publicerat rapporter om medborgarlön till exempel i positiv bemärkelse. Man förespråkar någon typ av ekonomiskt grundskydd för alla medborgare. Och det är någonting som de tänkte på innan jag tänkte på det. Så att, helt frånvarande är ju inte de här idéerna med sociala analyser av ekonomiska fenomen, så att säga. Och däremot så tror jag att många liberaler och andra, det är då, de flesta socialdemokrater tror jag, att betrakta marknadsekonomin som nödvändig för att överhuvudtaget producera värde. Till och med den socialistiska idealisten G.A. Cohen skriver att den mest lovande formen av socialism innehåller marknadsekonomi i sitt hjärta, in its heart. Så att jag tror marknadsekonomin i någon form är här för att stanna. Däremot kanske vi behöver prata om hur den ska regleras, för den måste regleras. Men vi behöver prata bra och dåliga regleringar av marknadsekonomi snarare än...
Ja, för några av världens största ekonomier är ju någon sorts kommandokapitalistiska ekonomier. Jag tänker på Kina helt enkelt, och Saudi.
Ja, och då behöver vi också prata om friheterna där.
Ja.
Men jag funderar bara på, jag tycker nämligen själv att det finns en stor brist. Jag håller med Jesper om den analysen, och tittar man på liksom vänstertänkare som Piketty till exempel, han utmanar ju egentligen inte i grunden marknadsekonomin, utan det handlar om att man vill liksom radikalt reglera den på ett annat sätt. Men man vill ju inte liksom göra sig av med marknadens mekanismer för värdeskapande i grund och botten. Och det egentligen, jag ser den tid vi lever i nu snarare som en rövarkapitalism. Det är inte fria marknader, utan det är marknader som är reglerade för att, och konstruerade för, inte för fri konkurrens utan för oligopolister att liksom casha ut. Och där borde ju egentligen liberaler och socialdemokrater eller alla från vänster till ganska långt ut till höger kunna komma överens. Men jag fattar, det är märkligt att det inte har skett, och ibland tänker jag att det handlar om ekonomiska intressen, privatekonomiska intressen och sådana saker där folk har egna intressen av att det ska fortsätta som det gör helt enkelt.
Men här står en liten dörr på glänt mellan vänstern och liberaler som är mer öppen än vad den har varit på många, väldigt många år. Man har en gemensam fiende, nykonservatismen, som har liksom genomfört en sorts politisk revolution under 10-talet. Är det dags för vänstern och liberaler att göra enad front mot konservatismen nu?
Jag tycker det. Jag tycker det.
Ja, så här. Det här det börjar i våran podcast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men är det liksom, är det möjligt, ett möjligt scenario överhuvudtaget, eller är det en rolig tankelek bara? Finns det ett politiskt utrymme för en sån?
Nej, men jag tycker det är inte, om man tittar på en fråga som till exempel, nu är vi väldigt långt ifrån diskussionen om unorthodox, men
vi kommer till det, vi måste komma tillbaka till det väldigt snart.
Nej, men om man tittar på en fråga som till exempel vinst i välfärden. Jag tycker det är ett bra exempel på en fråga där det finns ett stort folkligt stöd för att begränsa och reglera, och att det här inte är marknader som ska fungera på de, under de villkoren. Men det finns ett politiskt motstånd, och det finns en koppling mellan ett politiskt etablissemang och en välfärdskapitalism. Alltså företag som tjänar pengar på detta. Och det här ser vi ju ganska, alltså, det är inte liksom en ren diskussion, utan här finns också egna intressen, och det finns starka kanske bidragsgivare till de här partierna. Det finns det är en situation som är mycket mer komplicerad än att bara handla om idéer, så att säga.
Ja, för mig som jobbar med idéer så är det alltid tråkigt att höra. Jag instämmer ju naturligtvis. Jag tror att det är sociala, politiska och materialistiska krafter som driver verklighetens utveckling framåt. Idéer, sådana som jag själv jobbar med, då har nog mycket att göra med att tolka de befintliga rörelserna snarare än att driva på dem, skapa nya rörelser. Men, och jag ska avstå från att spekulera för mycket i politik, partipolitik särskilt, för jag är inte så superinsatt. Jag jobbar med, som sagt, i idéer, och om man tittar på liberalism och den förvåning som kanske du, Martin, uttryckte mest här över liberalismen, den dörren som står på glänt. Titta på liberalismen och dess idéhistoria. Det är inte en vänster eller en höger ideologi, utan liberalismen erhåller sin plats på den politiska kompassen utefter samhällsskeendena. Under 1800-talet så var liberalismen en vänsterrörelse. Då stod man emot, tillsammans med socialister, stod man emot borgerligheten och den konservativa royalismen som var antidemokratisk. Det var samhällsfenomenen på 1800-talet gjorde liberalismen till en vänsteridé. Och den förändring som vi sett under 1900-talet som har gjort liberalismen till en högeridé, temporärt för att tillägga, det är ju den här konflikten mellan kommunismen på ena sidan, eller socialism och kommunism på ena sidan, och konservatism och liberalism på den andra sidan. Så att det är de rådande fenomenen som placerar ut liberalismen på den politiska kartan. Det är inte en inneboende höger- eller vänsteridé. Och nu tror jag att det finns möjlighet för liberalismen att återigen återgå till att bli en vänsteridé som det brukade vara. Så att vi ska inte vara för förvånade, vi ska bara titta på historien och titta på de idéer, som de resurser som finns i liberalismens idéhistoria, och se hur vi kan skapa en ny liberalism för idag.
Liberalismen håller på att hitta hem, helt enkelt.
Ett nytt hem nu,
alldeles såklart. Hörrni, vi har ju ändå lovat att prata om unorthodox här nu. Vi måste faktiskt återvända till den. Och Jesper, du läser den här tv-serien precis utifrån den här krisen för individualismen och liberalismen som just pågår. Och det handlar ju om en individ som frigör sig från kollektivet. Vad är det i historien som fångar dig? Vad vill du säga i din text?
Så två saker. Första, jag vill återkomma till det här med att liberalismens kris, det vill jag prata mer om, för jag är inte helt övertygad om den beskrivningen. Men min läsning av unorthodox, eller så som jag ser den, så det jag ser är SD som förväntas spela en social roll som husfru istället för att söka och finna en egen identitet, en egen vilja utanför traditionernas ramar. Så du ser den här konfliktlinjen mellan individualism och kollektivism, individualitet och konformitet. Den är så tydlig i serien nu. Män ska vara män, kvinnor ska vara kvinnor. Vi har försörjare, försörjda. Det är så som hela det här samfundet är konstituerat, uppbyggt. Och om medlemmarna i samfundet slutar att spela de här sociala rollerna, då faller hela samfundet isär. Och kollektivisterna i den här serien då, de värderar samfundet som sådant. De vill inte låta medlemmarna att kliva ut ur sina sociala roller. För då faller ju samfundet. Därför förespråkar de konformitet, likformighet. Men Esty, hon vill inte underkasta sig det. Och det är det jag ser som det fina i kärnan i en orthodox.
Jag kan tycka att kanske utan att vara liksom, jag håller med dig i mycket av det du säger, men kanske är ett problem i serien också att hur lätt det beskrivs att lämna en så stark gemenskap och trygghet, och på något vis hur lite det kostar ändå för henne. För det här är ju en värld som hon har vuxit upp i och som hon är en del av, och som hon beskrivs också i början av serien att hon, det finns mycket i den hon uppskattar. Och jag tycker att den brister i trovärdighet, och det kanske också säger något mer om liksom liberalismens problem då. Därför att jag tror inte att det är så lätt, och jag tror i grund och botten att människan har också ett behov. Det finns en stark lockelse i den typen av starka gemenskaper och den här kampen mellan självförverkligande och trygghet, eller ja, individen och kollektivet som du säger. Men jag tycker inte att den blir trovärdig i, som sagt, hur lätt uppbrottet är och hur lite, som sagt, det verkar kosta för henne, även om hon är ledsen liksom, lite grann. Det är ändå, när det är klart så är det klart, och det är liksom ett lyckligt slut. Och det är svårt att tro på faktiskt.
Jag håller med helt och hållet. I serien är det ungefär som att riva av ett plåster och sådana allt.
Ja.
Jag tänkte på det, de i crewet där som beskriver sin egen resa ut ur det här communityt, de beskriver ju en resa som pågår i 10-20 år. Alltså efter 20 år så upptäcker de att de själva kanske liksom väldigt, väldigt långsamt rört sig ut därifrån och inser att de inte är kvar helt enkelt i gemenskapen. Så det är ju, ja, visst, det är ju väldigt mycket tv-serier.
Men är inte, Jesper, för jag tänker också den diskussion som vi har haft de senaste, och Martin, de senaste decennierna har ju handlat om, kanske i Sverige, och kopplat tillbaka till den här föreställningen om svenskar som, och statsindividualismen och det här, att vi har saknat då gemenskaper och att det har funnits en längtan efter någonting mer än liksom individ, stat, global värld. Och vad i ett icke då religiöst samhälle, hur ska de gemenskaperna se ut? Det är ju också en viktig fråga som vi väl, där en del religiösa tycker att tillbaka till religionen. Vi ser en sån stark tendens, men ja, vad är vi andra då? Vad ska vi ersätta de här gemenskaperna med?
Ja, en fråga är väl om de behöver ersättas.
Tror du inte det? Det är det jag undrar.
Ja, det beror på lite hur man tänker. Vi tittar på till exempel särbeskattningen i Sverige. När man började beskatta människor som individer istället för som familjehushåll. Det var ju ett sätt att bryta sönder familjen, att bryta sönder en gemenskap. Och vissa beskriver det som att vi har offrat familjen på individualismens altare ungefär. Men ur ett annat perspektiv, det som jag själv förespråkar, så var ju inte det på något sätt ett offer. Det var ju en moralisk vinst att vi börjar betrakta människor som individer även ur skatteteknisk synpunkt. Och då kan frågan, behöver vi verkligen familjen till exempel som en påtvingad gemenskap i den utsträckning att vi måste beskatta den som ett hushåll? Det är en sån realpolitisk konflikt som jag tror kan blossa upp snart framöver. Men, ja, förlåt.
Nej, men det tycker jag inte att vi, jag vill inte ha tillbaka någon sambeskattning, men jag tänker koppla till en diskussion som har förts inom feminismen de också senaste, om man ser liksom de här tredje och fjärde vågens feminism, har ju också handlat om bland annat att det var inte så lätt att vara liksom Att vad är det att vara helt frigjord? Är det att vara liksom utan beroenden av andra människor? Är det att vara... hur konstruerar man sin identitet liksom i, där, när idealet är att, att ensam är stark? Den diskussionen tycker jag har kommit bara nu sista decennierna bland feminister till exempel. Jag tycker den är intressant. Om man liksom vänder, om man tittar på en person som Nina Björk till exempel, hennes utveckling från under det rosa täcket till idag är mycket mer liksom, pratar om kollektiv och gemenskaper och beroende mellan människor. Jag tror att det där är en någonting som finns i många, en konflikt som många bär på, jag själv bland annat, att liksom man vill både vara fri men man vill också vara en del av någonting. Jag tycker inte du har något bra svar där.
Jag tror att, jag har inte läst just Nina Björk, däremot så har jag läst en del akademiska filosofer som rör sig i samma tankar. Och där... Det finns en nidbild av individualismen, att individualister modellerar människan som en social atom, oberoende av sociala influenser. Men det är inte riktigt så individualister ser på sig själva. Om man tittar på samtida, nu, jag kommer här som filosof och pratar om vad den filosofiska litteraturen säger. Då den vanliga uppfattningen bland individualister om hur vi ska föreställa oss individen är som en socialt konstituerad varelse. Som erhåller sina preferenser och preferensordningar och begär utefter sin sociala kontext. Det är omöjligt för en människa att fälla ett värdeomdöme utan, och säga alltså den här riktningen ska mitt liv gå i. Utan att befinna sig i en social kontext som ger värdet ett innehåll. Så att det finns en risk att anti-individualister förhåller sig till individualismen utefter den här nidbilden om en Robinson Crusoe som är oberoende. När individualister själva betraktar sig som betraktar människan som en social varelse.
Du menar att individualismen är inte en individualism? Den är inte så individualistisk.
Individualismen är inte atomistisk. Om vi tittar... Friedrich Hayek, som många liberaler betraktar också som en annan husgud, han skrev att individualister utgår från människor vars hela existens bestäms av deras plats i samhället. Eller John Dewey, en annan som är central individualist, som menar att om vi föreställer oss individer utan sociala sammanhang så föreställer vi oss monstruositeter, alltså någon slags monster. Så alltså, individualister själva tänker ju på individen som en social varelse. Så det är synd att anti-individualister inte också gör det.
Hörrni, får jag komma med ett litet försvar för konservatismen här? Och närmare bestämt, alltså den här chassidiska livsstilen mot Etsy. Varför jag kan se deras livsstil som vackrare än hennes livsstil. Det kommer med en liten anekdot, så det blir lite långdraget. Men jag vill gärna ha era synpunkter. Så här. För länge sedan, den har lagt ner nu, så fanns det en liten bar i Williamsburg i Brooklyn. Som låg vid Broadway. Och den låg precis i korsningen mellan hipsterkvarteren och de här chassidiska kvarteren. Jag hängde lite på den här baren. Den hade någon så här förbudstema. Det var så här sprit i syltburkar, jättestora skägg, cyklar, bluegrassmusik. Och det här var på den tiden då liksom herrmodet kallades för heritage. Alla skulle se ut som de kom ur en Jack London-bok eller någonting. Och helt enkelt, på bägge sidor om den här baren så lajvade man 30-talet. Det chassidiska communityt, på bägge sidor så ägnade man sig åt hantverk som är liksom omöjligt i modern kapitalism. Det var skomakeri, läderslöjd, trähantverk. Av helt... olika orsaker såklart. Men, och det här är det som jag tycker är vackra med det här Satmar-communityt i New York. Det blir väldigt starkt, för de envisas med att leva exakt, och jag menar exakt som man levde i Litauen eller Polen innan förintelsen. För de finns ju inget i Israel än, och det är liksom det är en pågående nostalgi. Och konservatism för mig, jag avskyr konservatism i stort sett, det är väldigt mycket nostalgi. Och den är oftast avskyvärd på alla sätt och vis. Men deras specifika form av konservatism och nostalgi är ju en hämnd. Det är en revansch. Det är ett trots mot fascismen. Liksom. Det visar ju så här, ni lyckades inte krossa oss. Här lever vi. Vi pratar vår jiddisch, vi har våra hattar. Vi lever som vi gjorde då. Liksom. Ni lyckades inte. Och det trotset har ju någon sorts episka dimensioner, historiskt episka dimensioner, Etsys trots mot det communityt är ju ett självförverkligande. Visst, och det är nödvändigt, absolut. Och liksom, ingen kan ju förneka en idé, men det har ju liksom inte det här storslagna som deras livsstil
nej,
har.
Nej, nu... Men får jag bara fråga, det låter inte som att det var så många tjejer i den där baren.
I baren var det ju nej, det var ju mest män med skägg, men alltså inte chassidiska män med skägg.
Nej, utan, men jag menar, det är ingen liten...
Det var hipster män med skägg.
Ja, men det är liksom ingen... Som kvinna då i den här podden, så kan jag känna att det inte är en liten kritik att säga att när du pratar om det vackra att återgå till 30-talet och att Etsys resa är liksom mindre... Det är ju liksom en episk frigörelse också som kvinna från ett patriarkalt förtryck. Det har vi inte pratat så mycket om. Där hon har mycket färre friheter än männen. Där hon har mycket, hon är helt begränsad. Alla är de begränsade, men hon är mycket mer begränsad och förtryckt. Så att jag kan inte se det episkt.
Men du har ju helt rätt såklart, men kan du förstå den?
Jag kan förstå den. Ja, det måste man ju kunna förstå, absolut. Den estetiska längtan, eller det episka i att säga att liksom, vi stryker ett streck över allt det här. Eller som en motståndshandling, ja, det kan jag förstå. Men jag blir rasande samtidigt.
Ja, den här romantiska beskrivningen av den här gemenskapen, den faller ju något när man lägger till det faktum att folk får inte lämna. De är förbjudna att lämna. Så det är ju bara romantik om man bortser från det.
Det är sant. Nu, jag försöker komma på en jättebra motargument här, men det gör jag inte. Jo, alltså anorthodox för mig är ju, den är ju genomsyrad av borgerlig romantik. Vår liksom, när hon befriar sig från det här communityt så gör hon det med klassisk musik. Hon spelar piano.
Hon går också på klubb.
Ja, det gör hon ju också.
Men, hon ligger runt.
Den här idén om kulturen som ett frigörelseverktyg för individen, det är ju en trop som har funnits, följt humanismen åt sen humanismen föddes. Det finns massa filmer på temat. Billy Elliot kan vi nämna, en klassiker på temat om arbetarpojken som börjar dansa ballett. Och de här idéerna om liksom kulturen som... Kulturen och individualismen, de föddes ju samtidigt. Nu är Jasper, du är expert här, men är liksom med 1800-talets borgerskap. Och i liksom, kulturen för dem var ju ett verktyg att visa att de var någonting annat, att de var bättre än liksom kyrkan, än kungahusen som de revolterade mot. Det är väl en väldigt gammaldags idé om individen, att man ska spela Franz Liszt och så blir man frigjord.
Är det inte en selektiv bild du har här då? För vi har ju otroliga kulturrevolutioner som pågår ute i förorterna i Sverige, där folk skapar sin egen musik på sin egen väg och på det sätt som de själva vill, och det är DIYs, man gör egna musikvideos och så vidare. Så man ska ju inte välja sina kulturella uttryck när man gör den analysen heller. Då får man ju ta med hela kulturen. För jag tror själv, som har spelat mycket punkmusik till exempel, att det har varit otroligt viktigt för mig för att jag ska kunna forma en bild av vad jag tycker är vackert, vad jag tycker är fint att lyssna på. Så hela den här estetiska dimensionen av min individ har ju kommit från att jag har suttit ute i en svettig replokal och spelat punk.
Så. Vilken punk har du spelat? Är det någon punk vi kan rekommendera lyssnarna att lyssna på här efteråt?
Kan vi lägga till sån här beep så att det inte hörs mina...
Vilket testa.
Det är halvsnabbt och det är hårt och det är argt och det är anti-auktoritärt, kan jag säga.
Bra. Hörrni, vi rundar av där. Det är bättre att klippa när man har som roligast.
Visste inte att du hade en sån nostalgisk längtan, Martin?
Jo då, skägget har växt här nu. Nej, jag har faktiskt rakat mig lite nu, men det växer i coronakarantänen.
Ja.
Tack, Karin Petron.
Tack.
Jesper Alin Malcheta.
Tack så jättemycket.
Direkt från Georgien. Och jag, Martin Ågård. Vi hörs nästa vecka.